lyssnar på Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Innan du får lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande helgdags evangelietext vill jag tipsa om FFG på sociala medier. På Facebook och Instagram följer du oss för att hålla dig helt uppdaterad om vad som händer och om nyheter från FFG. På YouTube lägger vi regelbundet ut inspelningar från föreläsningar och temadagar. Nu senast från pastoraldagen om evangelium till det sekulära Sverige. Vi finns också i en annan podd, FFG-podden, med avsnitt varje fredag. Och till allt detta är vi förstås tacksamma för din gåva som du kan enkelt ge med en swish till nummer 123 100 8457. Men nu Daniel Johansson och Predikoverkstan.
Första årgångens evangelium för kyrkoårets sista söndag, domsöndagen, kommer från Matteus 25:31-46. Det är avslutningen av Jesu femte och sista stora tal i evangeliet. Vi börjar i vers 31. Där i vissa handskrifter det står Hagioi istället för Angeloi. Han ska komma med alla sina heliga istället för sina änglar. Det här är troligen en indikation på att man uppfattade en anspelning på Zakaria 14:5. I frasen epithrono doxes auto är det oklart om auto syftar på doxes eller throno, alltså hans härlighet eller hans tron. Om vi låter det gå med tronen kan genitiven vara exegetisk med betydelsen på tronen som är hans härlighet. Eller beskrivande hans härliga tron. Låter vi auto gå med doxes kan genitiven vara possessiv hans härlighetstron. I vers 32 noterar vi pronomenet autos. Det står i maskulinen pluralis, men korrelatet ta ethne, folken, står i neutrum pluralis. Att pronomenet går i maskulinum understryker att Jesu avser individer. I vers 33 har vi en men de-konstruktion å ena sidan och andra sidan. Vi får lämna den oöversatt, men grekiskan markerar kontrasten mellan de båda grupperna på högra respektive vänstra sidan. Riffion i samma vers är ett hapax, förekommer bara här i Nya testamentet. Det är diminutivformen av eriffos i föregående vers, men betydelsen tog det här vara densamma i både vers 33 och 32. Vers 34, hoi ev logo menoi to patros mo, min faders välsignade. Det vill säga det som fadern har välsignat. Verbet evlogeo förekommer i Matteus 14:19 och 26:26 med Jesus som subjekt båda gångerna. Medan perfekt participformen, det vill säga den som används här, den förekommer också i 21:9 och 23:39. Då om Jesus i citatet från Saltaren 118:26. Verbet kleronomeseta har grundbetydelsen att ärva, men här får man översätta överta eller ta emot. Det här är tredje gången verbet används med Jesu lärjunga som subjekt. I 5:5 sägs att de ska ärva jorden och i 19:29 att de ska ärva evigt liv. Vers 40, efhosson, har betydelsen så mycket som eller allt som. Bibel 2000 översätter med vad ni gjort, vilket kanske är lite onödigt svagt. Fortsättningen av samma sats är också lite luddig i Bibel 2000. Heni toton ton adelfon moton elachiston. Det här är en partitiv genitiv med betydelsen en av dessa mina minsta bröder. Bibel 2000 har här någon av. Vers 41, hoi katera menoi, saknar bestämningen to patros mo, som finns i parallellen i vers 34 till välsignade. Här får vi anta att den lämnas implicit. Vad som avses är då de som förbannas. To hetoimais menon är en passiv particip som måste vara en passivum divinum med Gud som den implicita agenten. Det är han som har berett det här. En del manuskript, bland annat Codex D-Besai, gör detta explicit genom att ersätta participen med en relativ sats. Ho etoimasen ho patermo, som min fader förberett. O diakone sa men soj, översätts av Bibel 2000, lämna dig utan hjälp, medan folkbibeln översätter lite mer aktivt så att säga och mer ordagrant, betjänade dig inte. I vers 45 är henitotonton elachiston, en förkortning av det längre henitotonton adelfon mo ton elachiston i vers 40. Och till sist i vers 46 är kolasis används bara här och i första Johannesbrevet 4:14. Betydelsen är att vålla lidande eller smärta genom bestraffning. Vilken slags bestraffning det handlar om, det avgörs av sammanhanget. Domscenen som beskrivs i domsöndagens evangelium följer på liknelserna om jungfrurna och tjänarna. Även om stycket ibland kallas för liknelsen om fåren och getterna är det inte någon liknelse. Det enda inslaget av liknelse finns i vers 32-33 där det görs en liknelse så som en herde skiljer från fåren från getterna. Här beskrivs på ett direkt sätt vad som ska ske vid tidsålderns slut. Det lärjungarna frågar om i början av det här avsnittet i Matteus 24:3. Att Jesu tal är slut efter detta avsnitt, det framgår av orden i 26:1, och det hände när Jesus avslutat alla dessa ord. Beskrivningen av Jesus på sin härlighetstron som kungen övergår där abrupt i lidandeshistorien. Och vi kan dela avsnittet i fyra delar. Först en inledning där domscenen skildras i verserna 31-33. Den andra delen, domen över de rättfärdiga 34-40. Den tredje, domen över de orättfärdiga 41-45. Och till slut en sammanfattning av domsutslaget i vers 46. Två frågor är avgörande för innebörden i Jesu beskrivning av domen. Hur ska för det första panta ta ethne översättas och förstås? Och vilka avses med beteckningen mina minsta bröder? På den senare frågan skulle nog de flesta svara varje människa i nöd. Det kommer kanske då som en överraskning att den dominerande uppfattningen under tolkningshistorien är en annan. Ända fram till 1800-talets början såg man mina minsta bröder som de kristna i allmänhet eller i olika kallelser som vittnen eller missionärer. Panta ta ethne översatte man då med alla folk, men många tog det i meningen de kristna. Under 1700-talet uppstod en ny tolkning som fick visst genomslag under 1800-talet, enligt vilket panta ta ethne bara avsåg hedningarna, de icke-troende. Mina minsta bröder är de kristna som bara bevittnar domen men själva inte döms. Uppfattningen att mina minsta bröder avses alla människor i nöd, det som kan betecknas som den universella tolkningen, den började dominera först på 1900-talet. I en stor översikt över olika 1900-talstolkningar dras slutsatsen att 326 stycken av 550 företräder den universella tolkningen. Det säger ju något om den allmänna uppfattningen. Men om man går till moderna bibelkommentarer över texten visas ett annat mönster. Bara 6 av 25 stycken företräder den universella uppfattningen i en undersökning. De övriga förstår Jesu minsta bröder som kristna. Det finns naturligtvis en del ideologiska skäl till den allmänna förskjutningen här. Man har lyft fram det som ett motiv för kristen diakoni. Den universella tolkningen passar en liberal teologi påverkad av till exempel Immanuel Kants etik. Befrielseteologi, religionsdialogerna, och den fungerar dessutom väl i ett postkristet samhälle. Bara för att nämna några exempel. Den universella tolkningen har också gynnats av den atomistiska läsning som dominerade under 1900-talets första hälft, där man isolerade traditioner och enskilda Jesusord. Men frågan är vad som händer när vi läser domscenen i ljuset av Matteus evangeliet som helhet. Ja, då kan vi notera att begreppet adelfos används 18 gånger med avseende på medlemmar i den kristna familjen. Till exempel 12:46-50 och 28:10. Och alla övriga gånger så handlar det om Jesu jordiska bröder. Aldrig syftade på nästan i allmänhet, såvida det inte gör det här. Elachiston är superlativ av mikros, och just mikros används i det snarlika uttrycket hennaton mikron toton, en av dessa små. Och det stöter vi på i Matteus 10:42, 18:5, 18:10 och 18:14. Och då avses alltid en Jesu efterföljare. Det här sammantaget, användningen av bröder och av mina minsta, gör att en av dessa mina minsta bröder bör syfta på Jesu efterföljare. Frågan är dock om vi kan vara ännu mer precisa, och vissa detaljer pekar i en sådan riktning. Frasen panta ta ethne förekommer sammanlagt 4 gånger hos Matteus, i 24:9 och 14, i 25:32 och i 28:19. Och det intressanta är att alla gånger det förekommer så sker det i en missionskontext. Och det kan man dra slutsatsen att alla folk som står inför domstolen, det är också alla folk som lärjungarna burit ut evangeliet till det. Till det här kommer också att det finns stora innehållsliga likheter mellan domscenen och avslutningen av det stora utsändningstalet i kapitel 10, nämligen verserna 40-42. Här möter uttrycket en av de små, men också tanken att den som tar emot de utsända missionärerna tar emot Kristus själv. Vers 40 står det, den som tar emot er tar emot mig. Utöver det här så finns det också andra paralleller i innehållet i kapitel 10 och beskrivningarna i domscenen. Till exempel tas upp vad missionärerna saknar, 10:9-22. Omsorgen för och mottagandet av lärjungarna beskrivs i 10:11-15 och 40-42. En sån här koppling mellan att ta emot de utsända och att ta emot Jesus och hans budskap, det reflekteras på andra ställen i Nya testamentet, som i Apostlagärningarna 16:30-34, Galaterbrevet 4:12-15 och inte minst Andra Johannes 9:11. Och det kommer även till uttryck på olika ställen i de apostoliska fäderna. Man kan till exempel se på vad som står i Didache 4:1 och kanske inte minst i Didache kapitel 11. Av allt det här skulle man, som bland annat Hans Qvalbein och Jeffrey Gibbs gör, kunna dra slutsatsen att grunden för domen djupast sett är om man tagit emot Kristus själv genom att ta emot honom, dem som bringar budskapet om honom. Har man gett dem mat och dryck och kläder, husrum när de varit runt på predikoresor, besökt dem när de blivit sjuka och blivit fängslade för sin tros och förkunnelses skull. Det här betyder förstås inte att en kristen är fritagen från att älska sin nästa i ord och handling. Man ska älska sin nästa, det lär Jesus i Matteus 22:39, även fienden, Matteus 5:44. Eller som Paulus formulerade i Galaterbrevet 6:10, låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle och framförallt mot dem som delar vår tro. Vi kan också här notera att de 7 så kallade barmhärtighetsgärningarna från medeltiden, som motsvarar de 7 dödssynderna, de är hämtade just från vår text. Till de 6 som nämns här lade man också att begrava döda, och det tror jag man hämtade från Tobits bok. Det finns mycket annat man skulle kunna kommentera i den här texten. Vi möter en kristologi i vilken Jesus går in i en rad roller som är förbehållna Israels Gud. Han kommer här med den gudomliga härligheten. Han är omgiven av änglaskaran. Han sätter sig på härlighetens tron. han är den som fäller utslaget i domen. Allt det här stärks också av de gammaltestamentliga ekonen vi kan höra. Daniel 7:9-14 där Gud sitter till doms. Zakaria 14:5 som beskriver hur Herren kommer med sina heliga, förmodligen änglarna. Hesekiel 34 där Gud skiljer mellan baggar och bockar. Vi kan också nämna den gammaltestamentliga bakgrunden till domsutsagan i vers 46, nämligen Jesaja 66:24. Till sist kan man också reflektera lite grann över kopplingen mellan vår text, slutet av Jesu fem tal, och början av det första talet, saligprisningarna, i inledningen av Matteus 5. Där används visserligen begreppet salig, men det är inte så långt ifrån välsignad som används här. På båda ställena talas om att Jesu lärjungar ska ärva. Riket som ärvs i 25:34, det har sin motsvarighet i himmelriket som tillhör dem som är efterföljare. Det är löfte som inramar de åtta saligprisningarna. Hunger, törst, barmhärtigt och rättfärdigt är andra begrepp som binder samman de båda ställena. Och på det här sättet binds också domsöndagen samman med alla helgons dag, i alla fall kyrkoårets första årgång.